Hej, hej och välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss i Fylstakyrkan. Du är välkommen där du sitter och jag hoppas att du känner dig delaktig och att du är med oss som medverkar här i Fylstakyrkan. Vi vill göra det här tillsammans. Och Gud är med oss, Gud är här. Och Gud är inte statisk. Han förändras inte. En känd pastor och författare, Peter Halldorf, han säger så här: Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet. Men det finns en rörelse i Gud, en kärleksrörelse. Och därför kan vi inte beskriva Gud ens med ord som uttrycker fullkomlighet i vår föreställningsvärld. Gud motsvarar inte begrepp som stor, god eller barmhärtig i vårt språk. Det skapade kommer till korta när de ska beskriva det oskapade. Vår måttstock är otillräcklig. Gud är alltid större, alltid godare, alltid mer barmhärtig. Och det får vi bära med oss idag. Att Gud är alltid mer än vad vi kan beskriva. Han har alltid mer kärlek till oss än vad vi kan förstå. Så välkomna. Välkomna till gudstjänst. Jag heter Josefin Hermansson och leder det här mötet. Lars Inge Larsson ska predika. Vi har Ann-Katrin Jakobsson som spelar orgel och Bertil Jakobsson ska dela lite från sitt liv. Och vi har med oss ett lovsångsteam som är Janna-Marie Landelv, Emily Levin, Rickard och Elsa Egbäck. Och ljudet har Carl-Hugo Andersson och vid radion sitter Göran Bengtsson. Och vi är så glada. Vi är så glada för förmånen att få göra gudstjänst. Det är en ära att få tjäna Gud på det här sättet. Jag ska ta lite kort information om vad som händer här framöver. Vi har gudstjänst nu och sen efter gudstjänsten från klockan 11 så fortsätter kyrkan vara öppen här fram till klockan 1. Och du är hemskt välkommen hit. Att komma hit och sitta ner, be en bön. Vi ber gärna för dig om du vill. Komma hit och prata lite. Det går bra. Och sen i eftermiddag så har vår församling årsmöte. Digitalt årsmöte klockan 4. Så får vi se hur det går. Men det får vi hoppas går bra. Och att många vill vara med och många kan vara med. Och nästa söndag så sänder radion från Pingstkyrkan här i Kumla. Yes. Bra. Vi ska börja med att sjunga en församlingssång tillsammans. Och det är psalm nummer 10. Psalm nummer 10. Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliet 18 från vers 31. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: "Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå." Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: "Davids son, förbarma dig över mig." Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen." Jesus sa: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Och genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Låt oss be. Tack Herre. Tack Herre för att vi får komma till dig i alla lägen i livet. Oavsett vad det gäller så får vi komma till dig och vara ärliga. Vi får be dig om hjälp med det vi behöver. Vi får be dig om hjälp med det vi önskar och det vi längtar efter. Och jag tackar dig Jesus för att du möter oss idag. Jag tackar dig Jesus för att du ser. Du ser med dina ögon. Du känner oss. Du vet vad vi behöver redan innan vi har sagt det. Redan innan vi vet det själva Herre. Tack för din kärlek. Tack för din ofattbara kärlek till oss. Och jag ber att den ska få bli ännu mer tydlig idag. Att du, Jesus, att ditt ansikte ska få bli ännu mer tydligt idag. I våra liv. Där vi sitter eller står just nu. Kom. Kom heligande. Kom helig ande och fyll oss. Tack Jesus Kristus. Och vi lägger den här stunden i dina händer. Och ber att din vilja ska ske. Vi lägger den här gudstjänsten i dina varma händer Jesus. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lovsjunga tillsammans. Du har skapat mig och känner mig så väl.
Jesus kom var centrum i mitt liv. Jesus kom var centrum i mitt liv. Ifrån början och till slut. Men bara du, det har alltid varit Jesus. Jesus, inget annat håller. Ingenting betyder.
det var jag som heter Bertil som skulle dela min livsberättelse på 4 minuter har jag fått i uppgift. Det är ju omöjligt som ni kan förstå. Men det skulle vara lite fokus på hur jag kom till tro och vad tron betyder idag. Jag är ju, man kan säga att jag är troende av födsel och ohejdad vana skulle jag kunna säga. Men jag är uppvuxen i en kristen familj och mina föräldrar arbetade på en plats där det fanns väldigt mycket kristna människor som rörde sig. Det var på Götabro kursgård här utanför Kumla, åt Fjugesta hållet. Men att det kom en punkt också i mitt liv där jag kände att jag måste bestämma mig om att ta ställning för att tro på Jesus. Och det hände på ett läger på Vekhyttans ungdomsgård. Och det var ännu längre bort, bortanför Fjugesta. Och det var då var jag i 10-årsåldern och vi var många på det där lägret och det var många som bestämde sig för att följa Jesus den här sommaren. Och så har åren gått och livet har väl inte alltid varit så enkelt. Men jag räknar ändå med att ha varit med på den här vägen tillsammans med Jesus under, ja det blir ju 60 år. Jag har ganska nyss fyllt 70. Så att det har varit en god resa tycker jag för mig genom livet. Har fått vara med om många olika saker. Och när det gäller vad tron betyder idag så tycker jag att i de 2 sista sångerna som vi hörde här nu skulle jag kunna att det beskriver ungefär hur jag tänker mig tron och min relation till Jesus. Och det var den andra som vi hörde, det var Jesus kom att vara centrum i mitt liv. Och jag tänkte inför det här att jag använde ordet att Jesus är som ett nav. Att om man tänker ett cykelhjul så är det ekrarna som går mot det här navet för att det ska kunna bli någon funktion. Och det gäller ju då att försöka vara så nära centrum som möjligt. Ibland har ju kristen tro kanske sett som att man har gjort gränser i utkanten, vad man inte får göra och du måste hålla det innanför det här. Men perspektivet tycker jag blir bättre om man ser att det finns en kraft i centrum som drar in mot centrum. Och så vill jag se det hela, att livet kretsar och går runt kring det här centrumet. Och den andra bilden som vi hörde i den sista sången, det var att Jesus är som en öppen famn. Hur livet än ter sig, vad vi än möter och vad vi än gör, kanske inte alltid så bra saker, men så får vi alltid komma till en öppen famn. Nåden finns där som en stor gåva och möjlighet för oss. Ja, det var det jag hade tänkt att säga. Och jag önskar dig allt gott och att du som lyssnar ska finna din väg till Jesus Kristus.
Tack så mycket, Bertil. Det är så gott att få höra hur människors väg till Jesus har sett ut och ser ut. Det är inspirerande, tack. Vi ska sjunga en sång tillsammans innan Lars Inge ska predika. Och det är psalm 135. Se, vi går upp till Jerusalem. Psalm 135. Thank you.
Den här salmen är skriven av en som heter Lars Johan Paulinius. Kallades Paul Nilsson. Och han levde mellan 1866 och 1951. Han var en prästman och författare och har gett många psalmförslag. Nu kan ni vara nöjda. Vi sjöng 4 verser. Men han skrev 14 verser. Och det har man alltså tagit bort. Så att det bara spannat vid 4 verser. Det känns ju skönt att det inte behöver 14 verser. Selma Lagerlöf sa om den här författaren. Var den mest begåvade av de nya psalmförfattarna, sa Selma Lagerlöf om Paul Nilsson. Och den här sången sjungs i många kyrkor idag. Se, vi gå upp till Jerusalem. Den här söndagen inleder ju fastetiden som varar fram till påsk. Ja, se, vi gå upp till Jerusalem. Den här salmen kan ha 2 betydelser när vi lyssnar så här. Först en geografisk förklaring. Så nu ska vi ha lite geografi. Så det är så att staden Jeriko ligger cirka 250 meter under havsnivån. Det är en av världens lägsta liggande städer. Och Jerusalem ligger 750 meter över havet. Så att se, vi går upp till Jerusalem som Jesus säger här, det stämmer geografiskt. Man var långt nere och så skulle man upp till staden Jerusalem. En höjdskillnad på kanske 1000 meter. En tuff vandring på 2,5 mil. Så där får man stark i benen om man skulle kunna gå upp till Jerusalem från Jeriko. Och det var en farlig väg att vandra. Om ni kommer ihåg den här berättelsen om den barmhärtige samarien som Jesus berättade i en liknelse. Så står det att han gick från Jerusalem ner till Jeriko. Och det var en farlig väg där rövare fanns. Så det var tufft att gå både kroppsmässigt för benen, för kroppen att gå upp till Jerusalem. Men också farligt för där fanns det rövare. Och sen den andra betydelsen är naturligtvis att Jesus då går upp till Jerusalem för att lida och dö för oss. Så han talar ju med lärjungarna att nu ska vi gå upp till Jerusalem. Det är en tuff väg, men där kommer det bli ännu tuffare. För där kommer jag lida. Jag kommer att dö. Men jag kommer att uppstå på 3:e dagen. Och det här var ju helt obegripligt för lärjungarna. Alltså, lärjungarna kanske hade hoppats på att när vi kommer till Jerusalem så kommer Jesus att driva ut romarna. Och så upprätta detta fredsrike. Och de kanske började diskutera och de gruffade inbördes. Vem får de finaste platserna i den nya regeringen? Och kanske de såg fram emot ministerposter i den här nya regeringen. Det kanske rörde sig i deras tankar. Bort med romarna, nu upprättar vi ett israeliskt fredsrike. Så när Jesus berättar så fattar de ingenting. Det är ju först efteråt, efter Jesu död och uppståndelse, de kommer ihåg att han hade sagt det här innan de kom upp till Jerusalem. Jesus är målmedveten. Han vet sitt uppdrag. Han vet att han ska lida och dö och dö för våra synder. Det här var ju utstakat. För han sändes från himlen ner till jorden för att frälsa och rädda oss. Han föds med det här uppdraget. Han döps 3 år innan han kommer till Jerusalem. Och döps liksom in. Nu kommer döden framöver. Vägen var utstakad till Golgata. Och det här visste Jesus om. När man läser Bibeln så kan man stanna inför formuleringar som man har läst många gånger tidigare. Men inte tänkt så mycket på. Och när jag läste den här texten så stannade jag inför orden. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem. Alltså tänk i situationen. Mycket folk tränger på hos Jesus. De vill prata med Jesus. De vill att Jesus ska hjälpa dem på olika sätt. Men då skjuter han undan alla andra som tränger på. Och så liksom, kom nu ni mina lärjungar, ni 12. Jag måste få berätta någonting för er. Någonting absolut jätteviktigt. Och så berättar han det här. Som många av er vet så är jag sportintresserad. Och tittar just nu på skidskytte-VM, det är spännande. Och det går ju bra för Sverige. Och det har nyligen varit handbolls-VM. Och det är intressant att titta på en handbollsmatch. Det kanske är 10 sekunder kvar. Och då säger lagkaptenen, tränaren, nu stoppar vi matchen. Time out. Och så samlar han sitt lag. Nu har vi 10 sekunder kvar. Vi har 10 sekunder på oss att göra ett mål. Och nu måste vi göra så här. Och så ger han instruktioner, kaptenen för laget. Det är ungefär så Jesus gör nu. Nu ger han tecken till sitt lag. Liksom, ta bort alla omständigheter runt omkring. Kom nu, ni 12. Nu ska jag ge er viktiga instruktioner om vad som ska hända. Och så berättar han om detta, om att han ska till Jerusalem och lida och dö. Lärjungarna fattade ingenting. Vi kan ana och förstå idag. Han ska vinna en stor seger. Han går kärlekens väg till Jerusalem och där ska han vinna en seger för dig och mig, för vår frälsning, för vår räddning. Så han samlar sitt lag, de 12, och så går han till Jerusalem. Jesus har en speciell känsla för sina lärjungar. Han har en speciell känsla för dem som tror på honom. Och han kallar faktiskt lärjungarna och dig och mig som sina vänner. Han alltså berättar för de närmaste vad som kommer att hända. Och Johannes skriver så här i vad Jesus säger. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför jag låtit er veta allt jag hört av min fader. I det här sammanhanget så sägs ordet vänner många gånger. Och det är Jesus som säger det till de 12. Ni är mina vänner. Men han säger det också till dig och mig idag som följer Jesus. Ni är mina vänner. Och han berättar om saker som ska hända, vad fadern har sagt. Och det är det han gör på vägen upp till Jerusalem. Att samlas är någonting som Gud vill att vi ska göra. Så har det varit genom hela historien från skapelsen, att Gud vill samla sitt folk. Judarna vill han samla och nu vill han samla sin församling. Det här är problem i vår tid, därför vi har pandemin. Och jag tror att vi är många som saknar gemenskapen. Jag känner det själv, att jag saknar församlingen. Jag vill önska att kyrkan ska vara fullsatt här idag, men det går ju inte. Och det blir någonting som vi saknar, något som gör ont i oss. Vi behöver den här gemenskapen att samlas. Och det har blivit mer tydligt för mig nu när vi inte kan samlas. Nu inser jag hur betydelsefullt det är att få möta mina vänner. Och Hebreerbrevet skriver så här, författaren till det. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Jag har läst det tidigare men kanske inte tagit så mycket på den här texten, den här orden. Men idag förstår jag Hebreerbrevets författare. För det är så betydelsefullt att få mötas. Vi saknar varandra i kyrkan, i smågrupperna. För det händer någonting när vi möts. Den helige ande är närvarande. I Matteus läser vi i kapitel 18, vers 19 och 20. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Alltså det är något speciellt att mötas. Så vi är ju några samlade här idag som formar den här gudstjänsten. Och det är betydelsefullt att vi får göra det tillsammans. För det händer någonting när vi kommer samman. Vi har olika gåvor. Vi kan bidra med olika saker. Vi tröstar och hjälper varandra. Och Bibeln kallar ju det här den helige andes gemenskap. Ja. Det är ett svårt läge. Och jag tror att många av oss känner oss ensamma, missmodiga, övergivna. Och vi längtar tillbaka eller framåt för att få mötas igen. Och vi tackar Gud för de möjligheterna vi har genom närradio 94,3. Eller att mötas digitalt. Men det är en svår och prövosam tid. Det här är ett tillfälle för den onde. För han vill ju förstöra allt det fina Gud har gjort och skapat. Och gemenskapen, att vänner kommer tillsammans, betyder så mycket. Och nu har den onde möjlighet att skjuta in sina vassa pilar och få oss bort från gemenskapen. Så vi behöver vaksamma hur den onde försöker använda det här tillfället för att hindra vårt egna andagsliv också i och gudstjänstlivet. Ja, vi har hört här nu i Bertils vittnesbörd och i sången att Jesus är centrum av vår tro. Och det är vad Lukas, när han förskriver ner sitt evangelium, han vill att vi ska läsa evangeliet och upptäcka vem Jesus är och vad Jesus har gjort för oss. Han är centrum för Lukas, han är centrum för den som tror på honom. Och här får vi läsa om Jesus i hans evangelium. Och framförallt, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är vad Jesus gjort. Han har gett sitt liv för att rädda dig och mig. När jag läser Bibeln och läser om personer i Bibeln så kan jag känna igen mig i olika personer. Och i den här texten vi har idag, en blind tiggare. Han sitter där vid vägen och hans liv är begränsat. Ah, han sitter i karantän. Det måste han ju kunna ha. Dåtidens karantän. Han är blind, han kan inte arbeta. Han är beroende av att tigga för att få in pengar till sig och sin familj. Han sitter där vid vägkanten och tigger. Och det var ju det enda sättet att försörja sig på den här tiden när man inte kunde arbeta. Och jag tror inte att han är ensam. Troligtvis är det mannen Bartimaeus som sitter där vid vägen. Lukas ger honom inget namn, men i de andra evangelierna läser vi att han heter Bartimaeus. Det är alltså flera tiggare som sitter där efter vid vägkanten. Men det är en som hör att det är någon som kommer vandrande på vägen. Och han frågar, vem är det som kommer? Och de säger, det är Jesus från Nazaret. Ja, han är förtvivlad. Och så börjar han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Då händer någonting som är väldigt konstigt. Det står att det som gick först sa till honom att vara tyst. Lukas skriver inte vad det är för personer som går först och varför de säger till honom att vara tyst. Man vill tysta ner honom. Och egentligen när man läser grundtexten så är det inte bara att han ska vara tyst, utan de säger till honom på skarpen, strängt. Ja, fritt översatt, håll klaffen. Håll tyst. Alltså de skriker rakt in till honom. Du ska vara tyst. Du ska inte störa Jesus. Och vi vet inte varför. Men det finns en ond makt. Och det kanske vi själva som på något vis vill hindra oss från att gå fram till Jesus. Eller det kan tänka sig andra människor, vad ska de tycka och tänka om jag ropar på Jesus? Att det finns hinder för oss att söka upp Jesus. Och det här hindret möter den Bartimaeus, den blinde mannen. Han upptäcker hinder. Och så tror jag det kan vara för oss i många olika situationer. Att ja, men jag vill ha tag på Jesus. Men så kan hinder och motstånd dyka upp. Vad ska andra människor tycka och tänka? Och så bygger vi upp i våra tankar hinder. För att jag vill, men jag vågar inte. Det är motstånd. Bartimaeus, om vi nu ska se personer och liksom lära oss av dem, så blir ju Bartimaeus inte tyst. Utan han säger och ropar ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus hör hans bön. Och så kallar Jesus fram Bartimaeus till honom. Nu ropar han högt. Men jag är övertygad om att även om du ber tyst inom dig, så är det en bön som Jesus hör. Att ropa ut eller tyst säga till Gud och Jesus att jag behöver hjälp. Kom till mig. Och det här säger jag så här därför att vi kan inte mötas i gudstjänst. Men det handlar om min personliga relation till Jesus som jag måste bevara under den här pandemitiden. Att jag själv söker upp Jesus. Jag ber till Jesus om hjälp. Så här har vi Bartimaeus som en förebild. Han är inte med i den vanliga gemenskapen. Han sitter i karantän. Han är utestängd. Han möter motstånd. Men han är ivrig att söka Jesus. Och han ber till Jesus om hjälp. Det är en hälsning till dig och mig idag. Be. Han hör dig. Och då kommer mannen fram, Bartimaeus kommer fram till Jesus. Och Jesus ställer en märklig fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, men Jesus vet ju allt. Jesus vet ju att han är blind och att han vill ha sin syn igen. Men ändå ställer Jesus frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och så får Bartimaeus uttrycka det. Sin önskan, sin bön. Herre, gör så jag kan se igen. Och det finns något fint hos Jesus. Han vill att vi ska uttrycka vad vi önskar av honom i vår bön. Och han får sin syn tillbaka. Han uttalar det. Jesus ser vad han önskar och vad han tror att Jesus kan göra för honom. Och Bartimaeus får sin syn tillbaka. Trots motstånd, hinder, så är han ivrig att söka Jesus. Och det tror jag är viktigt för oss att tänka på idag, att vi ska vara ivriga att gå mot navet som Bertil pratade om, Jesus, att söka oss dit. Och jag tror det är alldeles speciellt i de här pandemitiderna att vi söker oss närmare Jesus. Är lite personligt ansvar nu när vi inte kan mötas och hjälpas åt i gemenskapen. Men vi har ett ansvar var och en att söka oss närmare Jesus. Och vad är det som vart leder det här? Ja, det är klart att Bartimaeus blir överlycklig. Han följer Jesus. Han har mött Jesu kärlek och han börjar prisa Gud. Och folket som ser undret som sker börjar också sjunga Guds lov. Alltså det här väcker en lovsång, en tacksamhet till Gud. Och det är vad den här söndagen vill föra oss fram till, att vi ser och möter Jesus. Och upptäcker vad Jesus har gjort för oss. Att han dog på Golgata kors för att jag ska bli frälst och få del av det eviga livet. Han är vår fader och vän. Och det är det finaste. När Jesus ser på oss och kallar oss, ni är mina vänner. Och han vill berätta för oss om vad som ska ske. Och jag tror att han med den heliga ande också vill ge oss redskap och vägledning hur vi ska leva våra liv. Han vill hjälpa oss. Så i din ensamhet som det kan kännas, så finns det en som står där med utsträckta händer. Och han säger välkommen. Och han säger till dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så får du formulera din önskan, din bön. Han hör den och han vill ge det vi önskar och ber om. Om det är efter hans vilja och att det är något som är bra. Och det var bra för Bartimaeus att få sin syn igen. Så vi ska fortsätta alldeles strax här och sjunga lovsång. För det är vad den här texten avslutades med. Man sjöng lovsång, hyllade Gud, man hyllade Jesus för vem han är. Han har räddat oss och vi vet han hör dina och mina böner. Tack Jesus för att du är centrum i våra liv. Och hjälp oss Herre under den här pandemin när vi kan känna oss ensamma, missmodiga, känna oss att det är svårt Herre. Att vi fäster vår blick på dig Jesus. Att du står där med din öppna famn och du tar emot oss. Och tack för att du säger till oss, vad vill du att jag ska göra för dig? Det är ett uttryck för att du älskar oss och att vi får vara dina vänner. Tack att vi kan göra det. Nämna för dig Jesus vad vi behöver just nu. Och tack för att du är här i kyrkan, men du är också vid radioapparaterna. Och hör våra höga rop och våra tysta böner, Herre. Tack Jesus. Amen.
On May
dricka vattnet som ger dig liv utan oro och ångest. Skölja spår i strömmar av kärlek som djup ropar ut.
Ska sjunga någon mer lovsång, men innan dess så ska vi be tillsammans. Kom helige ande. Det är en bön vi kan be där vi befinner oss. Så låt oss be och var med där du är vid din radioapparat. Jesus, tack att vi får be att du kommer till oss, precis som du kom till Bartimaios. Du känner oss rakt igenom. Du vet vad vi tänker, du vet hur vi har det, Herre. Och nu lyssnar du, Herre, till var och ens tysta bön eller rop. Och du tar det till ditt hjärta. Den människa som nu ber om frälsning, att för kanske för första gången få ta emot dig, öppna sitt hjärta för dig, den personen tar emot. Den som säger jag vill bli frälst. Den som känner sig svag och ber om kraft, tack att du hör den bönen och fyller på med kraft, din helige andes kraft, Herre. Den som känner sig ensam, tack att du går till den som känner sig ensam och få omsluta, omfamnar och ger hopp, Herre. Ja, den som är sjuk kan nämna sin sjukdom för dig, Jesus. Du hör den bönen. Och du omsluter, du helar och bär. Tack Jesus att vi får ha dig som vår bäste vän och att du kallar oss dina vänner. Det är det finaste att vara ett Guds barn, att vara din vän, Herre. Och tack för att du vill vägleda oss dag för dag. Vi kanske är oroliga för hur det ska gå med pandemi och allt annat, Herre. Men vi tackar dig att du lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Så den som är orolig, Herre, får lämna över oron till dig och du tar den. Tack Jesus att du hör våra böner. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Allt som han sagt kommer att ske. Det fick lärjungarna uppleva. De fattade inte då, men det han har sagt blev verklighet. Vi kan lita på hans ord. När han säger att jag är med er alla dagar, då är han det. Herren kan inte ljuga. Han står för sitt ord. Tack lovsångsteamet för vad ni gett. Och tack till dig radiolyssnare. Som hoppas att du har erfarit den heliga andes närvaro och att Jesus finns vid din sida. Att han har berört dig. Och har du möjlighet så får du gärna höra av dig till Fylsta kyrkan. Eller till någon annan kyrka om du vill söka kontakt för samtal och förbön. Vi finns i kyrkorna för att hjälpa människor fram till Jesus. Och du får gärna skicka någon litet sms eller en hälsning och om du har lyssnat på det här och ge oss lite tankar för vad, hur du har upplevt det här. För när vi pratar så här så ser vi ju inte dig, men det är roligt att få en återkoppling, så du får gärna höra av dig på något sätt. Och komma till kyrkan, och nu är ju kyrkan öppen fram till 13:00. Och då finns det möjlighet att ta personlig och enskild andakt eller komma och sjunga lovsång. Tack så mycket för att du har lyssnat.